Det är torsdagen den 23 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss igen. Idag är jag tillbaka. Hoppas ni hade det trevligt med Mattias igår. Idag ska vi prata bistånd. Ett omdiskuterat politikområde som den senaste mandatperioden genomgått stora förändringar. Och det är också ett område där det finns många olika åsikter, även inom partierna och de olika politiska lägerna. Vi ska prata bistånd utifrån en rapport som den marknadsliberala tankesmedjan Timbro precis presenterat, som heter Bortom 1%-målet. Och den vill, enligt vad han säger själv, analysera vilka reformer en liberal bör driva för att modernisera det svenska biståndet under nästa mandatperiod. Det är ju så att Sveriges bistånd numera är lägre än det tidigare riktmärket som var 1% av BNI, bruttonationalinkomst. Ramen är satt till 53 miljarder kronor för åren 2026-2028, vilket i år motsvarar en bit under 0,8% ungefär. Och då förstås fallande kommande år eftersom vi förhoppningsvis har tillväxt i ekonomin. Vad ska man då tänka om detta? Har tidigare regeringen gjort rätt i sina reformer av biståndet hittills? Är det rätt att minska biståndet och koncentrera sig färre länder? Eller tvärtom? Och vad är då nästa steg för hur svensk bistånd bör se ut under resten av 20-talet och kommande decennier? Det ska vi prata om idag och jag är glad att hälsa mina två gäster välkomna. Just Adam Danieli, idéchef och jurist med särskilt ansvar för rättsstatsfrågor på Timbro. Och alltså författare till den här rapporten. Varmt välkommen hit, Adam.
Stort tack.
Du var ju här alldeles nyss.
Ja, det händer då.
Ja, det händer då. Och så har jag med mig Anna Lasses, riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson för Centerpartiet. Varmt välkommen dit, Anna.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Jättekul att få vara här.
Vi går direkt på första frågan som brukar vara den stora när man pratar bistånd. Och det är nivån. Regeringen har alltså redan sänkt biståndet från den här gamla procenten till 0,8% av BNI. Alltså en sänkning med en femtedel ungefär. Adam, du vill ha ytterligare sänkning då ner till EU-snittet som är på 0,57% eller rent av OECD-snittet som är på 0,31%. Det är en jätteminskning i så fall. Varför ska vi minska biståndet ytterligare?
Ja, men jag tycker att du sa det ganska bra där, att den viktigaste frågan inom biståndet är ju just nivån. Det vill säga hur mycket vi stoppar in i det här systemet snarare än vad vi får ut av det. Så att mitt argument för att ha en annan biståndsram, det är ju egentligen att jag är skeptisk till den här tanken som har funnits under väldigt lång tid i Sverige, att input motsvarar output. Det vill säga vi kan bara höja och sänka nivån och så får vi precis motsvarande output av det. Och jag tror inte att bistånd fungerar så. Jag tror snarare att det i världen finns en övertro på bistånd och ett för stort bistånd i många delar. Så att, det finns helt enkelt inget skäl för Sverige att sticka ut på det sättet som vi gör. Det är argumentet som jag har för att vi ska gå ner till EU-snittet. Och det är också något som jag ser som realistiskt under nästa mandatperiod. Att man går igenom, eller att man går ner från dagens ungefär 0,84, lite drygt 0,8% till då 0,57%.
Okej, helt enkelt för att andra länder har mer rätt än vad vi gör.
Man kan säga så här, att det finns ingenting som stödjer att Sverige skulle ha ett mer effektivt bistånd än andra länder. Och jag tror inte att biståndets problem ligger i att det är för lite i kvantitet. Alltså är det svårt att hitta något argument för att Sverige ska sticka ut åt det mer omfattande hållet.
Okej. Anna, bör biståndet sänkas ytterligare?
Nej, vi tycker ju tvärtom då att det ska gå tillbaka till 1%. Så det måste vara målsättningen.
Varför det?
Nej, men helt enkelt titta runt om i världen. Biståndet minskar kraftigt samtidigt som behoven ökar kraftigt. Då ska vi som föregångsland stå upp för biståndet och därför så tycker vi att då är det 1% som vi bör åtminstone stå kvar vid.
Varför bara 1%? Varför inte 2, 3?
Ja, men då är det ju där med prioriteringar igen då. Och kan vi se så här, nu har man sänkt biståndet ganska kraftigt under den här mandatperioden. Så att låt oss åtminstone komma tillbaka till 1%.
Mm. Och det här som Adam säger att input och output motsvarar inte varandra. Och vi bara tar det från början. Varför utgår du från så att säga insidan, där man lägger in pengar? Varför är det viktiga?
Nej, men egentligen så håller jag ju med om själva resonemanget att det är inte summan per se som är det viktiga. Men det är också så att även om man då har ett effektivt bistånd så betyder ju det att har man mer pengar, då kan man också göra ännu mer saker. Så att det självklart ska det vara effektivt. Men att vi då säger 1%, det handlar ju då snarare om världsläget. Att vi ser att det sjunker så pass mycket och då måste Sverige faktiskt gå före och ta ansvar och visa att man står upp för biståndet.
Varför vet Sverige det här bättre än våra grannländer i EU?
Alltså jag tycker att de andra länderna får stå för sig själva. Vi kan bara se till...
Vi ska inte lyssna på vad de tänker.
Alltså om vi tycker att det är rätt att stå upp för biståndet, då ska vi göra det. Och så kan vi hoppas att andra följer efter oss. Däremot, eftersom att vi då alltid har varit en väldigt stark biståndsgivare, om vi börjar säga att nej, det här var inte så viktigt, vi kan lika gärna ha kanske 0,7 eller 0,5. Ja, men vad finns det då för incitament för andra länder att vilja öka sitt bistånd?
Följer de Sverige eller tittar de på oss?
Sverige är internationellt sett ett stort land när det kommer till biståndsfrågor. Så ja, vi är en föregångare, definitivt.
Jag tänkte på dig, Adam. Varför ska vi egentligen följa andra länder? Det finns ju massor med saker där vi avviker. Vi bestämmer väl själva över vår nivå?
Nej, men det håller jag med om. Och på ett sätt så finns det ju ingenting som säger att vi ska följa andra länder på det sättet. Jag tror att vi måste förhålla oss till hur andra länder gör med tanke på att mängden bistånd totalt i världen just spelar. Vi är väldigt många som bidrar till det. Så det finns ju liksom någon slags koppling till vad andra gör. Men jag håller med om att alla former av outputmål tror jag är dåliga. Sen vill jag bara nämna att jag invänder lite mot den här bilden att det skulle vara lite bistånd. Biståndet i världen har tredubblats i fasta priser under 2000-talet. Det humanitära biståndet har tredubblats bara sedan 2010. Vi har ganska många länder, de flesta mottagarländer av svenskt och internationellt bistånd har tagit emot väldigt stora andelar av sitt BNP i decennier. Det är inte en kvantitetsfråga.
Vi kollar vad Anna säger om det. Tredubbling av biståndet då i fasta priser under 2000-talet, samtidigt som folk i världen har fått det mycket, mycket bättre. Svälten har minskat, fler och fler går i skola, sjukdomar trängs bort. Varför behövs ännu mer bistånd då?
Men nu var det just det humanitära som du nämnde. Utvecklingsbiståndet har ju minskat och det minskar ju ganska kraftigt.
Men inte det naturligt när världen blir bättre?
Fast världen blir ju inte bättre.
Tvärtom
så visar ju allting nu att de senaste åren att det går...
Ja, några år, men alltså den långsiktiga trenden är ju åt enorma förbättringar när det gäller exempelvis folk som lever i absolut fattigdom, som svälter, människor som inte får gå i skolan, barnadödligheten. Alltså, jag är född i Sverige 1977. Det var en spädbarnsdödlighet som man idag har på Sri Lanka. Världen har blivit otroligt mycket bättre.
Absolut, om vi jämför med 1977.
Ja, men även vid 2000 kanske.
Ja, men om vi tittar just under de senaste snart 10 åren då, så ser vi ju att det faktiskt har gått bakåt.
Du skakar på huvudet,
Nej, om man tittar på det odafäriga biståndet under 2000-talet så har det tredubblats i fasta priser. Det är OECD-statistik, så det kan vi inte vara oense om. Sen så ska jag vilja poängtera att kopplingen mellan fattigdomsminskning och bistånd är ju det som är intressant här. För som du nämner så har ju den extrema fattigdomen minskat extremt snabbt i världen. Från när jag föddes för ungefär 30 år sedan till idag så har det gått från ungefär en tredjedel till under 10% av världens befolkning som lever i extrem fattigdom. Så det har blivit väldigt mycket bättre. Men om man tittar var de personerna finns någonstans så är det i länder som i princip inte mottar bistånd alls. Det här har skett i Kina, Indien, i Bangladesh, i Indonesien som inte är stora biståndsmottagare. Och samtidigt så ser vi att de stora biståndsmottagarna i Afrika, där har vi nästan ingen ekonomisk utveckling alls. Tanzania och Mozambik till exempel, som är två klassiska svenska biståndsländer, de lever ungefär på samma ekonomiska nivå som 1990. Så att det finns inte den här kopplingen, vi kan inte visa den rent empiriskt.
Anna, vill du kommentera det innan vi går vidare?
Nej, men alltså, jag har ju läst din rapport och du får ju ett väldigt intressant resonemang just kring det här att många stater i framförallt då i Afrika som är väldigt svaga om man tittar rent demokratiskt också har en ganska stor del av BNI kommer just från bistånd och det är ett problem. Där är vi helt eniga. Verkligen.
Så där bör biståndet minska till de här länderna?
Nej, alltså det handlar inte om att biståndet behöver minska till så att säga folket i det landet. Däremot så kan man ju fråga sig om det verkligen är staten som ska ha de pengarna.
Okej. Hörrni, ni kommer säkert in på det här. Jag tänkte vi ska gå vidare bara så vi kommer igenom rapporten lite. Slykt 0,8% av BNI idag. Anna säger 1% och Adam säger i första hand ner till EU-snittet 0,57. Så där skiljer ni er. Anna, om biståndet ska ökas till 1% i år, det innebär 17 miljarder till bistånd. Hur ska det finansieras? Vem ska betala den skatten eller vilken välfärd ska dras in?
Det ska inte öka med 17 miljarder i år. Vi har lagt en trappa som med målsättning att 2030 så ska vi vara tillbaka till 1%. Och sen har vi också med den brasklappen också sagt att är det så att det exempelvis blir ett krig här som vi behöver involvera oss i så kommer vi behöva justera den siffran. Så att man måste någonstans vara realistisk.
Ja, men 2030, då handlar det ändå lite mer pengar då för du är ändå rika. Men sätt i 20 miljarder, var ska pengarna komma ifrån?
Ja, men fortfarande, alltså det måste finnas en realistisk tillbakagång. Så att jag håller inte med, det kan inte vara så att vi lägger 17 miljarder idag. Det har vi inte, utan vi måste trappa upp så att vi kommer tillbaka.
Om de trappar upp långsamt så kommer det inte kosta pengar. Var ska pengarna tas ifrån? Om det nu är 20 miljarder eller 18 miljarder eller 21 miljarder. Det är ju, hur kommer din och Adams statsbudget skilja sig 2030 när han vill ha lägre bistånd och du vill ha högre?
Jag förstår.
Vad ska du ta pengarna ifrån?
Jag tycker att det är någonting som man måste prioritera.
Framför vad då?
Ja, men alltså, exempelvis så behöver vi inte lägga en massa miljarder på återvandring. För att ta ett konkret exempel så får man väl titta. Det finns ju flera sådana saker som den här regeringen har gjort som man definitivt skulle kunna använda sig av.
Vi ska göra en räkövning då. 20 miljarder delat på 350 000. Får vi se hur många som återvandringar vi måste hitta. Då ska vi stoppa 571 428 återvandringar. Vi får se om det blir så många som man kan få pengar ifrån. Vi ska gå vidare med den här rapporten. Adam, du vill att vi fasa ut det som kallas statligt utvecklingsbestånd. Mm. Vad är utvecklingsbestånd för någonting och vad skiljer det från vanligt?
Ja, vi kanske skulle börjat med egentligen att prata om de olika delarna som finns i dagens bistånd. Men man brukar göra den grova uppdelningen mellan det humanitära biståndet och utvecklingsbiståndet. Det humanitära biståndet är det som går till större insatser vid kris och katastrof. Det är ungefär en åttondel av Sveriges bistånd som är humanitärt bistånd. Och den stora lejonparten, 7/8, är då utvecklingsbistånd. Och det hör man ju på namnet att det låter som, eller att det syftar till att få fram långsiktig utveckling i de här länderna. Och det där är ju ett lite, ja, det kan vara väldigt många olika saker. Det är liksom utveckling på bred front. Men man kan säga att där är det långsiktiga målet som Sverige har satt upp, att minska fattigdomen och förtrycket i världen. Och jag vill bara lägga till det att det här, alltså hela den här diskussionen kring mängden på biståndet utgår ju från den här idén om att input och output är någonting som, det spelar så att säga inte stor roll vad biståndet går till så länge vi har en viss nivå. Vi kan höja det eller sänka det och så får vi mer bra eller dåliga saker ut. Och jag tror att man måste förstå att bistånd påverkar de här länderna som mottar det, de här utvecklingsländerna som mottar det. Och det snedvider väldigt mycket de interna processerna och den politiska miljön i de här länderna på ett sätt som vi har underskattat hittills. Och jag tror att det är därför vi ser så lite utveckling i många av de här länderna.
Mm. Anna ska få svara, jag ska bara rätta min tidigare beräkning. Det är bara 57 142,86 utvisningar behöver hindra. Jag hade nolla för mycket där. Så att om 57 000 personer får fullt återvandringsbidrag som motsvarar de här 20 miljarderna. Vad tänker du, Anna, om det här just med utvecklingsbeståndet som Adam föreslår?
Ja, men för det första så håller jag inte med om att det kan gå till vad som helst. Utan det ska ju verkligen riktas till sånt som är effektivt. Som exempelvis barns utbildning som vi vet verkligen är någonting som leder till utveckling. Även om sen landet i sig skulle rasa samman. Ta ett sånt land som Afghanistan där vi har lagt pengar på flickors utbildning. Det är någonting som de barnen alltid kommer att ha med sig och ha möjlighet att använda sig utav senare i livet. Likaså alltså andra saker som man pratar om då, det kan ju vara strukturer. Alltså när vi, till exempel om vi tar det humanitära, mera kortsiktiga biståndet, så kan det gå till akuta sjukvårdsinsatser. Men för att kunna använda dem så behöver du ju en struktur, du behöver sjukhus. Sjukhus är typiskt då en långsiktig utvecklingsinsats. Mm. Så det är ju den typen av insatser som behöver göras och som också är effektiva.
Ja, Adam, varför vill du ta bort dem?
Jag tror att Anna inte tar in i den bilden här. Det är ju att om du förser någon med utbildning eller om du etablerar ett utbildningssystem, då påverkar det hur andra aktörer i de här länderna agerar. Och det är ju det som är liksom de institutionella förklaringarna.
Hur då?
Ja, men ta till exempel att i de flesta länder i Afrika så har vi nu stått för all vaccination i 60 år. Västvärlden har stått för all vaccination. Mm. Vaccination är en ganska enkel del av vården. Så det här har helt enkelt blivit ett stödhjul och satt upp hinder för att de här länderna ska ta de första stegen mot ett eget system för att förse människor med väldigt basal sjukvård. Angus Deaton, som är Nobelpristagare och som är den kanske främsta ekonomen i de här frågorna kring fattigdom, han har pekat på att det finns en avvägning i biståndet mellan kortsiktig nytta och långsiktig skada. Kortsiktigt är det ingen som förnekar att om vi vaccinerar barn så blir de vaccinerade. Det är någonting bra. Men det här snedvider hur den politiska strukturen i det här landet ser ut. Och han har också tittat på hur mycket av de offentliga tjänsterna i Afrika som biståndet står för idag. Och han konstaterar till exempel att i majoriteten av länderna söder om Sahara i Afrika så står biståndet för majoriteten av de offentliga tjänsterna. Mm. Så att väldigt mycket av de här offentliga tjänsterna som vi förväntar oss att staten förser oss med mot att vi betalar skatt, de förses av bistånd i de här länderna. Och då blir det jättesvårt att etablera ett samhällskontrakt.
Alltså som lekman tycker jag för sig det så här låter toppen med just vaccinationer. För det är någonting vi kan göra som vi är väldigt bra på till en väldigt liten kostnad. Mm. Skicka ner det, bara köra det. Alltså komparativa fördelar. Liksom, ja. Och då kan de länderna och deras sjukvårdssystem kanske koncentrera sig på annat.
Precis, men de här länderna är enpartistater. de här politiska ledarna är inte särskilt intresserade av sina medborgares välfärd, utan de är intresserade av att behålla makten. Och kommer det någon som kan förse befolkningen med de här viktiga tjänsterna, så tar det också pressen från de här politiska systemen att lösa och göra jobbiga reformer.
För att, men om deras barn någonting... inte blir vaccinerade, vadå? Då gör de uppror och startar i tyrannen, eller vad tänker du?
Ja, men lite så blir det ju. Alltså, om man tänker, vad består det här samhällskontraktet i som moderna stater måste etablera? Ja, det består ju i att medborgarna är beredda att betala skatt mot att man får viss service tillbaka.
No det låter lite grymt att säga
absolut, och det här är
att
ju det
du
liksom
ska offra barnen för att deras föräldrar ska bli sura på
tyrannen. Och det här är det som de här politikerna är mycket väl medvetna om. De vet ju att det finns en enorm biståndsvilja och att det är jättesvårt att dra sig ur. Ja. Och man använder ju det för att undvika att behöva göra jobbiga reformer som skulle stöta sig med politiska eliter.
Vad tänker du om det exempel som Adam tar, vaccination då, som dels förstör sjukvårdssystemen och dels underlättar för vissa politiska krafter att sitta kvar helt enkelt för att man kan erbjuda medborgarna det?
Nu är ju vaccination ett exempel på framförallt humanitärt kortsiktigt bistånd, och det visar ju att du behöver de här strukturerna bakom. Och för att bygga upp de här strukturerna så behöver du ju då ha kontrakt som där du faktiskt då ställer vissa krav. Så då är ju frågan, borde man här ha satt in både också, att säga? Så kan det ju vara.
Ja, hur är det med våra vaccinationsbestånd?
Ja, men alltså i allt högre grad med den regering som vi har så separerar man ju så att i vissa länder så har man bara humanitärt bistånd, det vill säga de känsliga kontexterna, alltså de länder där det verkligen är stor utsatthet. Där säger man då att nej, men det är för svårt att ha utvecklingsbistånd. Så att därför så minskar man dem där dit och har då framförallt mer kortsiktiga humanitära biståndet.
Är det bra?
Nej, tvärtom. Alltså du behöver ju ha både och. Det är ju när du använder båda de här som du får absolut bäst effektivitet.
Mm, okej. Okay. Adam, du föreslår ju också att man ska gallra bland multilaterala utförare, prioritera multilaterala och europeiska utvecklingsbanker. Vad betyder det på svenska?
Ja, det är ju väldigt mycket begrepp i den här världen, i biståndsvärlden. Men man kan ju säga att multilaterala utförare handlar helt enkelt om de engagemang som Sverige har i internationella organisationer. Och då är ju FN-organen de kanske största och viktigaste. Och Sverige ger väldigt mycket till FN-systemet. Vi stöder det med ungefär 15 miljarder varje år. Vi stöder också fler FN-organ än många andra länder, jämförbara länder. Och de här har ju lite olika profil, man gör lite olika saker. Det finns några som är inriktade på mer av handel och långsiktig ekonomisk utveckling, inte minst Världsbanken och IMF. Och så finns det de som ägnar sig åt andra saker, utvecklingsbistånd av andra slag och även humanitärt bistånd. Och det jag föreslår i den här rapporten är att vi ska göra en översyn, gärna parlamentariskt, kring vilka delar av till exempel FN-systemet, men också andra multilaterala organisationer som Sverige ska stötta. Vad ger mest pang för pengarna? För att tittar man på hur FN-systemet inte minst har utvecklats, så ser man att kostnaderna är väldigt, väldigt höga och byråkratin blir allt större. Vi behöver göra en bred översyn. Det har man inte gjort i Sverige på väldigt länge.
Men du gillar inte riktigt att man ger till någon som sen ger vidare. Det är den här mellanlänken du är emot, liksom, eller?
Alltså, det finns ju alltid en slitning mellan det bilaterala, alltså det som Sverige ger till andra samhällen i andra länder. Vi ger väl lite till stater, men vi ger till stöttar olika samhällsfunktioner i andra länder. Och det som går igenom de här multilaterala utförarna. Och det klassiska argumentet för att poola sina resurser, det är ju att risken blir mindre. Mm. Man kan också framföra att det blir mindre politiserat om du går igenom de här stora aktörerna.
Ja, vissa saker måste man väl poola för det är så stora åtaganden kanske också?
Ja, alltså kanske om det handlar om att stötta olika länder med lån och sånt där, då blir det ju svårt för ett land att gå in. Men anledningen till att de här multilaterala utförarna är så stora, framförallt det svenska biståndet, var ju för att under kalla kriget så använde man bistånd väldigt mycket i strategiska syften. Och går man via de här internationella organen, då blir det inte lika mycket att Sverige stöttar svenska intressen någonstans, utan man går via en internationell organisation som lite grann ser till en bredare bild.
Det är okay, det så USA och Sovjet blev lite sura på något av det, så att säga?
Nej, men man kan snarare säga att USA stöttade sin diktator och Sovjet stöttade sin diktator.
Och vi stöttade båda.
Och vi sa nog att vi stöttade lokalbefolkningen, men, okay. Men ja, så. Så det är argumentet för att man ska ha de här multilaterala organisationerna. Men där behöver man vara mycket mer krass, för att vi har mycket sämre insyn där än vad vi har i det som vi gör själva. Och då måste man vara lite mer... Måste man göra översyner då?
Ja, och det du vill prioritera, det är det du kallar multilaterala europeiska utvecklingsbanker.
Just det. Varför de utvecklingsbankerna, då är ju Världsbanken den som är mest känd. Ja, men det finns, man kan säga så här, det finns för- och nackdelar med de här bankerna. Vad de gör framförallt är ju att finansiera investeringar i länder som inte kan dra till sig privat kapital eller kapital från andra aktörer. De har också möjlighet att ställa helt andra krav än vad vi har bilateralt på de här länderna. Och det är det som kallas för konditionalitet, och det är någonting som har gått lite in och ut ur mode inom biståndsvärlden under lång tid. Och jag tror att det instrumentet måste man ta tillbaka och verkligen börja använda. Men då är bankerna det bästa sättet, inte stora FN-organ.
Anna sitter och nickar lite här, så vi kan hålla med om en del. Rensa några multilaterala organisationer och prioritera europeiska utvecklingsbanker. Håller du med?
Ja, men nu skulle jag vilja backa lite. Alltså, om vi tar Världsbanken till att börja med. Jag är helt för. Världsbanken är jättebra. De gör jättemånga bra saker. Men FN och Världsbanken har lite olika funktioner. Och det vi inte får glömma bort, det är att man tenderar att se bistånd som en isolerad sak. Det är det inte. Bistånd är ett av våra absolut viktigaste säkerhetspolitiska instrument. Det hänger ihop med, med resten av utrikespolitiken. Och FN är det organ som vi har i världen för internationell rätt, för rättssäkerhet, alltså rättsstatens principer och så vidare. Att ha en stark position i FN är viktigt, särskilt för ett litet land som Sverige. Det får vi bland annat genom att stötta med biståndsmedel i FNs olika organ. Det är den ena saken. Den andra saken är att FNs organ har tillträde till världen på ett annat sätt som inte alla organisationer kan ha, av säkerhetsskäl. Man måste väga in de här sakerna också. Sen håller jag med om att FN-systemet och med FN-organisationerna behöver definitivt ses över, och därför är det bra att man gör den översynen nu. Däremot så kan man ju samtidigt vara orolig med tanke på den andra utveckling som sker i världen, med Ryssland, med Kina och vad de kommer att ta för positioner i FN. Men det är jätteviktigt att vi inte backar i FN just nu. Och sen, jag skulle kunna prata jättelänge om FN.
Vi ska snart få prata mer. Bara en liten följdfråga där. Du säger att om man pyntar in mer till FN, då blir man starkare där. Hur funkar det? Köper man sig helt enkelt inflytande i FN?
Det funkar som resten av samhället. Att det är klart att man får mer att säga till om man har resurser bakom sig. Mm. Så att det är dubbelt. Det är både diplomati och alltså politik, men också naturligtvis att man har medel att komma med.
Mm, vi kollar med Adam. Anna säger, dels kan vi köpa oss större inflytande inom FN-systemet. Sen är FN-systemet bra i sig, och sista är att FN kommer åt, kanske inte andra organisationer kommer åt. Vad tänker du om de argumenten?
Det är ett utmärkt argument att väga in i en sån översyn av vilka organ vi stöttar och inte. Sen tror jag att du måste skilja på liksom FNs kärna, alltså det folkrättsliga systemet, och de många FN-organ som har byggts upp runt omkring det där. Alltså, väldigt få av FN-organen är ju direkt involverade i liksom det folkrättsliga. Det är ju två lite olika delar av FN-systemet. Och om man tittar till exempel, så har Sverige varit största kärnstödsgivare i liksom reda dollar till UNDP, UN Development Program. Och det är ett exempel på en organisation som jobbar med utvecklingsbistånd och inte har så speciellt mycket att göra med de här andra funktionerna. Och jag tycker man kan fråga sig, till vilket pris ska vi ha inflytande i de här organen, och är varje organ faktiskt värt att lägga tid och energi på? För att man måste prioritera i alla sammanhang, både politiskt och ekonomiskt, och då tycker jag vi borde satsa på det som verkligen gör skillnad. Nu är det lite grann sprida ut det brett. Liksom.
Nej, men det kan jag hålla med om, att en översyn är alltid bra att göra, och en prioritering, definitivt. Men däremot att vi ska vara starka i FN, det är jätteviktigt. Mm.
Vet ni varför Sverige tillhör ju inte FNs grundarstater? Vet ni varför?
Var det vinnarna som samlades?
Ja, FN var ju den allians som slogs mot axelmakterna en gång i tiden. Ja, och Sverige var ju som bekant neutrala mellan FN och axelmakterna. Så att vi gick med först ett år efter kriget, där vi var helt säkra på att FN skulle vinna. Ungefär som NATO, vi gick med 30 år efter kalla kriget slut. Hörrni, jag ska ställa lite så här korkade lekmannafrågor som jag har kring bistånd, som ni gärna får klappa på huvudet och svara. Men det här med att vi ger bistånd till diktaturer, det är ju någonting man ofta hör. Så hör man ofta sen, men det var mer förr, utan nu gör vi inte det. Men hur är läget nu? Ger vi bistånd till diktaturer eller autokratier, som man numera säger? Anna?
Ja, men alltså så här, mer än hälften av världens stater är inte demokratiska stater. Mm. Och vi kan väl lista ut då att många av de här icke-demokratiska staterna är ju där biståndet behövs mest. Mm. Så att svaret är absolut ja. Mm, okay. Särskilt om det är bilaterala avtal, alltså att du har ett avtal direkt med staten. Sen så försöker man ju ofta att istället då ha avtal med organisationer runt om i landet, som jag tror är en fråga som kommer senare, just där att man har inte avtalet direkt med den regeringen, utan man har det ute i landet, vilket jag måste säga är framförallt då i länder som, ja men som, ta Afghanistan, som verkligen behöver bistånd, men där vi absolut inte vill förhandla med talibanerna.
Men då uppstår den här frågan ändå som Adam har, att vi då delvis, alltså pengar kommer in i landet, så diktatorn, han kan sitta där, han behöver inte lägga några pengar på att hålla sina medborgare lugna, för det sköter Sverige då utifrån, så han kan lägga alla sina pengar på tortyrkammare och framförallt starka vapen, för nu överdriver jag, men ligger inte någonting ändå i den tanken, Anna, att det skulle kunna bli så?
Ja, men det är därför du inte ska ha bilaterala avtal med den värsta typen utav stater, utan då ska du, alltså de stöden ska gå till organisationer runt om, alltså lokalsamhället helt enkelt. Du ska ju bygga underifrån, inte uppifrån diktatorn.
Men borde du inte bäst, ja men du ser ändå poängen att du bygger underifrån, men det är ju samtidigt så att det har inte hänt att svensk bistånd någon gång förlängt diktatorers tid vid makten?
Alltså det är så här, i alla system så finns det fel. Självklart har pengarna gått till fel saker ibland. Precis som det gör i bidrag Sverige.
Låta diktatorn sitta kvar länge, det är ju inget så här litet fel. Oj, det blev så, utan det är ju något allvarligt.
Nej, men alltså så här, det är klart att det har begåtts misstag. Och det kommer det alltid att göra, oavsett om vi effektiviserar och får ett världens mest transparenta system, så kommer det alltid att gå fel. Mm. Men så, alltså, fortfarande så är det så att det går mer rätt än fel, och det är det som är viktigt.
Vad tror du, Adam, har Sverige bidragit till att vissa förtryck förlängts?
Absolut, och jag skulle inte säga att det är inte misstag, utan det här är liksom en... Man måste se utifrån de politiska strukturerna så som de ser ut i länder. Länder är fattiga för att de ser ut på vissa sätt, och det finns, precis som Anna är inne på, en koppling då med att auktoritära extraktiva regimer håller sin befolkning i fattigdom genom att vara de här regimerna. Men jag skulle vilja gå tillbaka lite och säga så att det är väldigt lite idag som går från Sverige till statskassan i de här länderna.
Ja, det hör man ju ofta. Det är väldigt bra.
Och då säger man så här, för det gjorde vi ju förr. Tanzania och Mozambique till exempel är två exempel som där man verkligen kan säga EBA, expertgruppen för biståndsanalys, de gjorde en långtidsanalys av vårt stöd till Tanzania, där de konstaterade att ja, vi ägnade ju 25 år åt att förstöra Tanzania. Sen förstod vi kanske att det vi gjorde var skadligt, men vi gav ju stöd till en radikal auktoritär socialisering under lång tid.
Du säger det här så det är okontroversiellt.
Ja.
Ägnade Sverige 25 år att förstöra Tanzania, håller du med, Anna?
Ja, jag tycker kanske att bilden är lite väl förenklad, även om du läser EBAs rapport, så att så förenklat är det ju inte.
Man sa att man skadade snarare den stärkt utvecklingen under de första 20 åren som vi var engagerade i Tanzania.
Det låter inte så snällt mot Tanzania. Okej,
okay. Men jag skulle ändå vilja säga så att frågan är mycket mer komplex än så, för att vi understödjer auktoritära ledare, och det kan man göra på många andra sätt än att ge dem pengar i fickan på det sättet som man gjorde på 80-talet. För det första så stödjer vi multilaterala organ som i sin tur samarbetar med de här regimerna, så att där är vi ju med och finansierar även om vi inte ger direkt. Sen så ska man komma ihåg att vi agerar ju inom ramen för de här auktoritära samhällena och deras maktutövning. När vi pratar om demokratibistånd i ett auktoritärt land, då ska man komma ihåg att det är insatser som de här auktoritära ledarna tolererar sker i deras land, för att vi måste ju vara där på deras nåder. Så att det är svårt att tänka sig att vi kan finansiera någonting som går radikalt emot det här auktoritära samhället, för då hade vi inte tillåtits göra det. Sen ska man komma ihåg att vad vi gör, som vi var inne på lite grann tidigare, det är att tränga undan behovet av reformer. Och jag har nämnt Angus Deaton tidigare, men man kan ju också ta upp det som Världsbanken gjorde i början på 2000-talet, när man studerade väldigt mycket hur påverkas reform- och förändringstakten, hur påverkas auktoritära ledares benägenhet att göra jobbiga förändringar. Och där är det verkligen, där visar det ju verkligen på att man understöder deras makt. Sen ska man komma ihåg att bistånd är också fungibelt.
Och det finns vad betyder fungibelt?
Ja, det här är också ytterligare ett sånt här modeord inom, eller sånt här teknokratiskt ord inom biståndet. Om du finansierar en skola och gör att jag slipper finansiera den skolan, då kan jag lägga pengar på vapen istället.
Ja, det var precis det jag sa.
Precis, så det är det som kallas fungibilitet. Det var en väldigt stor diskussion i början av 2000-talet. Det kom studier av framförallt Paul Collier och David Dollar, som var ekonomer vid Världsbanken, där man kunde peka på att det sker, ökar biståndsinflödet i ett land, så kan man också se att det sker en förskjutning så att staten har mer pengar att lägga på försvaret. Och man ska komma ihåg att auktoritära ledares viktigaste mål, det är att ta kvar makten, och då är kontrollen och en nöjd militär det absolut viktigaste.
Det var mycket på en gång. Vi ska ta och dela upp det och höra vad Anna säger. Om det här första var så här att all verksamhet, all biståndsverksamhet som sker i diktatorns land är ju på hans villkor. Det är svårt att tänka sig att han skulle göra någonting som underminerar hans regim. Han har inget självskadebeteende.
Det ser ju olika ut i olika länder. Det går inte att säga att det är så pass generellt. Ta till exempel landet Ecuador där vi har gått in och stöttat de juridiska. Där har man ju liksom kunnat bygga underifrån så att man faktiskt har en betydligt högre rättssäkerhet än vad man har haft tidigare. Bara för att ta ett exempel. Och tittar man vidare så absolut, det är klart att man då har på landets villkor så har man skolor. Du kan ju liksom inte gömma en skola hur som helst. Nej. Utan den måste ju finnas där. Men samtidigt, utbildar du människor, ja, då blir det liksom ett motstånd. Och det främjar demokratin.
Det här med att det inte blir samma möjlighet till att utveckla institutioner och sådär, det tänker väl jag låter som ett lite tyngre argument, att liksom allting rullar på och grejerna kommer in, men det finns inga incitament att bygga upp saker själv. Finns inte det, tror du?
Men återigen, det finns ju exempel på där vi har verkligen med landets godtagande lyckats bygga institutioner som sedan har lett till att det har blivit en förändring i landet. Mm.
Men det har ju alltid krävt att det har funnits en reformvilja inifrån. Och där håller jag helt och hållet med dig. Och en av mina förslag i den här rapporten är faktiskt att vi ska stå beredda med mer institutionellt stöd när det väl öppnar sig en sån reformlucka. Mm. Problemet är att för de allra flesta stora biståndsmottagarna så har man inget intresse av att göra de jobbiga reformerna. För att det är en liten klick, en liten elit som har makten och vill behålla den. Ta de största biståndsmottagarna i Afrika till exempel är alla enpartistater. Och vi kan inte ignorera att vi ju på något sätt ändå måste förse människor med tjänster som kommer ändra hur den politiska logiken fungerar.
Jo, men om du ska nå dit så måste du återigen, du måste bygga underifrån. Alltså ta en sån sak som att exempelvis stötta kvinnor och kvinnligt företagande. Då bygger du makt underifrån. Det kommer att påverka i slutändan systemet uppifrån. Och då kan vi, precis som du säger, stå redo med det här stödet till institutioner.
Ja, jag kan också tänka mig att om du gör såna här insatser och stärker deras företagande, ja, då distraherar du ju från de verkliga frågorna. Alltså om man tänker sig att man förser, återigen, om man får gå tillbaka till mitt exempel med hur många av de offentliga tjänsterna i de här staterna som förses av bistånd. Alltså i Mozambique och Angola till exempel, där är det 70-80% av de offentliga tjänsterna som är bistånd. Ja, och det är klart att de här diktatorerna älskar ju att vi förser dem med det här. Ja. För att då kan de hade aldrig kunnat finansiera någonting utan jobbiga reformer om det inte hade funnits.
Men här är vi ju inte oeniga här. Vi säger ju, alltså, vi pratar om olika saker. Mm. Du pratar om att vi inte ska finansiera tjänstemän på nationell nivå. Absolut, det ska vi inte. Men däremot, alltså institutioner, men däremot att bygga underifrån små företagare, lokala organisationer som sen kommer att komma upp i samhället och då står redo. Precis som du sa tidigare.
Men jag tror att du fäster alldeles för lite avsikt vid de institutioner som präglar de här samhällena. Ett land som är jättefattigt präglas av extraktiva institutioner, som man skulle säga på statsvetenskapligt språk. Där är inte företagande någonting som gör att du kan ta dig framåt. Så att försöka starta ett företag i ett klimat där avkastningen till exempel från företag helt och hållet hamnar i korrupta myndighetspersoners händer, det kommer liksom inte att funka. Vi planterar någonting som inte kommer kunna växa i den jorden. Och det är det som är min poäng här. Att sen håller jag med om att det kan såklart finnas viktiga insatser som är liksom lokalt anpassade, som gör livet väldigt mycket bättre för människor. Och det tycker jag man ska ha med sig. Men det storskaliga internationella biståndet som det ser ut idag har så pass skadliga effekter, tror jag, på den politiska miljön i de här länderna att det är väldigt svårt att motivera det.
Anna får en replik till när vi går vidare.
Men det betyder ju inte att vi ska ha mindre bistånd. Det betyder ju att vi ska lägga om biståndet.
Men om vi ska ge 20%...
Ja, vi kommer kanske in på det. Jag hörde ett solskensexempel på svensk bistånd bara häromdagen. Det var när Sverige byggde upp ett fastighetsregister i Serbien. Båda, ni kanske har hört det här exemplet då. Serbien, ganska nytt land, tidigare socialistisk enpartistat, utom sönderslaget av krig, hade inget fastighetsregister. Det är ju inte bra om man inte vet vem som äger marken, du förstår vad som helst. Svenska experter åkte ner från lantmäteriet, hjälpte dem bygga upp, och nu har tydligen Serbien ett av världens bästa fastighetsregister. Det är väl en bra grej?
Ja,
bara nickar. Jag vill bara att vi skulle vara överens om någonting.
Där kan man ju säga då att där fanns det ju en reformvilja. Ja. Och jag tror också att det fanns en institutionell miljö som är helt annorlunda än i många andra stater.
Hörrni, jag har sett en uppgift på att sedan 60-talet har Sverige lagt ungefär 2 biljoner i bistånd i dagens penningvärde. Ungefär 200 000 per svensk som lever idag. För det hade vi kunnat få 6-7 höghastighetstågsnät runt om i Sverige. Så vi hade kunnat åka i 300 meter i timmen och sådär. 6-7 stycken olika nät alltså. Vi hade kunnat finansiera försvaret i 10-15 år framåt. Har världen blivit bättre bättre under de här 50 åren på att Sverige la de här 2 biljonerna på bistånd? Ja eller nej? Vad säger du, Anna?
Jag skulle säga att vi hade haft en sämre värld om vi inte hade gjort det.
Ja, okej. Okay. Okay.
Får man dela upp det i tid? Eller måste man ta en helhet?
Nej, du får börja här helt.
Jag får börja helhet. Man får ta det goda med det goda. Jag är mer skeptisk till det.
Du är mer skeptisk? Ja, men ja eller nej var frågan.
Jag lutar åt nej.
Nej och ja. Varför tror du det?
Jag tror att vi hade haft betydligt mera flyktingströmmar, betydligt ännu mindre demokrati än vad vi har idag.
Mm. Om vi hade lagt 4 biljoner, hade värdet varit bättre, ännu bättre då?
Ja, men alltså, om vi hade haft ett effektivt bistånd...
Nej, men 4 biljoner utifrån, om vi hade bara dubblat det vi haft sedan 60-talet, hade det varit en bättre värld? Alltså,
ja, men förmodligen hade det varit något bättre, ja.
Okej, 6 biljoner? 10 biljoner?
Jag menar alltså, så här...
Ja. Fattar vi, okay. Ja. Ju mer, desto bättre.
I och med att, jag menar, alltså, någonstans då utgår ju du från att det är samma effektivitet som det har varit då sedan 60-talet. Så att, absolut, vi hade kunnat få ut mer än vad vi har fått för de här pengarna. Men vi har ju fortfarande fått ut... liksom, alltså det har fortfarande blivit bättre.
Så liksom ut ett världsperspektiv så ska Sverige bara bränna på hur mycket som helst egentligen?
Nej, alltså så funkar det ju inte.
Nej, jag vet att det inte funkar så, men om vi ändå tar på oss den världshatten så att säga. Ja. Skulle Sverige sålt av alla sina tillgångar 1960, omsatt dem i pengar och liksom, nu kör vi bistånd resten
Nej,
av tiden?
Nej, absolut inte. Alltså jag tycker ändå att vi har hamnat på en ganska rimlig nivå med 1%. Vi pratar om 1%. Vi lägger idag 2,5% på försvaret. Och då är det rimligt att lägga 1% på bistånd som också är viktigt ur ett försvar.
Okej, inte hur mycket sånt, men gärna 4 biljoner eller 6 biljoner.
Det var ju mer så här, hade vi haft en bättre värld? Och det är klart att så hade man gjort projekt som hade varit i samma då härad som det som har varit, så hade det väl blivit lite bättre.
Okej. Om vi tar det strikta svenska perspektivet som ändå svensk riksdag har att förhålla sig till viss del. Har Sverige blivit bättre land att vi har lagt de där 2 biljonerna eller 200 000 per person på bistånd istället för exempelvis höghastighetsjärnvägar eller liknande? Vad säger ni? Ja eller nej?
Men återigen, alltså, biståndet har gett oss inflytande i världen.
Ja,
det har en betydelse.
Ja, det är ett värde som överstiger höghastighetsjärnvägar och andra saker vi kan göra.
Ja, men jag tycker att det är så pass viktigt så att det är viktigt att prioritera.
Ja, svaret är ja. Vad säger du, Adam?
Jag vet inte var exemplet med höghastighetsjärnvägar kommer ifrån.
Det är något som
Centerpartiet gillar.
Det kan jag hålla med om att exemplet som sådant...
Men hitta på något annat som är lika jäkla dyrt då. Bygga 400 tunnelbanestationer i Stockholm med tunnelbana till Sandhamn.
Ja, man skulle kunna ha sänkt skatten med motsvarande 1% av BNP. Ja, men det är ju såklart jättesvårt. Jag menar, vi drivs ju... Alla som håller på med biståndspolitik drivs ju i princip av samma motiv. Att det här är oerhört utsatta människor som såklart... Kan vi göra en insats som lyfter någon ur extrem fattigdom så är det ju mycket mer värt än mycket av det som vi kan göra med pengarna här. Men mitt argument är att det är inte så enkelt och det är inte så det funkar. Och framförallt är mängden bistånd en mycket mer komplicerad fråga än vad man bara tänker sig 2 miljarder eller 6 miljarder. Eller vad det nu
är. För mig som skattebetalare så är det intressant hur hög skatten är förstås. Och också om jag har barn
precis,
i skolan.
Där kan man då säga att ju högre skatten är desto mindre frihet får vi. Men så funkar det inte om man tänker ju högre
nästa
bistånd
fråga.
Desto mer frihet
får vi. Bör vi lägga under nästa halvsekel 2 biljoner i bistånd, det vill säga 200 000 per person? Ja eller nej? Vad säger du, Adam?
Nej.
Nej, vad säger du?
Alltså jag vet inte exakt summan.
Tycker du det är fånigt det här att ta så här stora summor?
Nej. Jag tycker inte att summan som...
För det är ändå människors plånbok det handlar om.
Nej, verkligen inte. Jag tycker verkligen att det är, som du säger, det är inte något att skämta om själva summan som sådan. Men exakt hur mycket vi ska lägga på bistånd, det handlar ju om hur världen kommer att utvecklas.
Ja, det förstår jag också.
Får jag vända på frågan och säga, hur kommer staten in i det här? Jag kan tänka mig att människor kan lägga de pengarna på privat.
Ja, jag pratade bara statligt. Du,
precis, att det är liksom, ska vi tvinga... Ingen kan nog argumentera för att vi bör tvingas av det här. Va? Utan, sen kan man diskutera om det är bra om människor hade stöttat det här privat. Men bistånd är ju så att säga...
Ja, men jag utgick ifrån att man tvingar in skatt, så det är inkonstigt. Vi ska ta några frågor till. Adam, du pläderar ju för vad du kallar en liberal. Hur man som liberal bör tänka kring bistånd. Och ni är ju båda liberaler, så jag skulle vilja höra liksom specifikt kring det. Om du bara kan köra den korta hisspitchen. Vad är den liberala pläderingen för att din väg är rätta, så att säga?
Jag skulle säga att mina förslag går i liberal riktning eftersom att det är en väg bort från det väldigt planekonomiskt utformade biståndet som vi har haft i 60 år. Mm. Det är nog det bästa exemplet, eller det bästa caset jag har för att det här är liberalt.
Och det här med att institutionernas betydelse har väl också liberalt, tänker jag?
Precis, jag vet inte, det är ju någonting som jag tror många politiska ideologier måste ta ställning till, att vi vet att idag så är fattigdom ett institutionellt fenomen. Det är liksom inte så enkelt som vi trodde att det var på 60-talet. Men det är ju en väldigt vanlig liberal förklaringsmodell. Så att ja, det handlar om individer och hur de agerar i de här länderna, snarare än huruvida vi har antagit den perfekta planen eller ska ha en annan plan. Eller, ja.
Ge en man en fisk och han blir mätt idag, lär en man att fiska och han blir mätt lång tid framöver.
Ja, precis. Det är ju målsättningen.
Ja. Vad tänker du? Du är väl också liberal, misstänker jag. Det är en liberal plädering som Adam för här, och han vill bort från det planekonomiska. Har biståndet haft en planekonomisk slagsida?
Nej, alltså så här, man måste ju någonstans bestämma sig för vad ska staten prioritera för någonting. Och om man, i mitt liberala hjärta så handlar det om att människor, varje individ ska ha möjlighet att välja sitt eget liv och ska ha en frihet. Och det är det som biståndet handlar om. Och om vi då som ett rikt land, vilket vi faktiskt är relativt sett, då har möjlighet att både kunna stötta människor i andra länder och samtidigt öka vår egen säkerhet, då tycker jag att det definitivt går i liberal, i enlighet med ett liberalt hjärta.
Okej, så du köper inte alls Adams...
Jag tycker att det är en grov förenkling. Men
på vilket sätt då?
Jo, men alltså så här, visst, vi kan prata om planekonomi, vi kan prata om planekonomin när det handlar om skolan, om sjukvården, you name it. Men det är de facto sådant som gör att vi som individer blir fria.
Mm. Men jag misstänker det här med institutioner och lära folk fiska, det köper du i alla fall.
Ja, absolut. Nej, men alltså, jag har läst rapporten och många av de ingångarna som du har, jag håller helt med om. Och liksom den här liberala ansatsen om just individens frihet och rättigheter, jag håller med om det. Så det är inte konstigt än så. Så att vi är liberala, bägge två.
Okej, Anna säger att hon håller med dig. Känns det så? Känner du stöd?
Ja, det känns bra. Jag tror att det vi kan vara lite oense om är just den här planeringsaspekten. Och så här, jag är ganska inspirerad av en ekonom som heter Amartya Sen, som också är Nobelpristagare, fick det för länge sedan. Och redan på 90-talet så riktade han kritik mot dagens biståndssystem, för att han tittade på det och insåg att det finns inget sätt för människor som är mottagare i systemet att göra sin vilja känd för de som är givare. Utan vi... svenska politiker här förfogar över en svensk budget och ska försöka göra bra saker långt bort. Och vad man gör är att man antar olika strategier, planer. Och så försöker man att väva in olika organisationer som så försöker man gissa då, vad är behovet för den här personen i Uganda? Och det här är ett klassiskt planekonomiskt sätt att organisera någonting. Så att det finns ett planekonomiskt problem i hela den här strukturen, och det är därför tror jag som vi fokuserar jättemycket på planerna och på givaren. För att vi har liksom ingen röst för de som mottar det här. Och här kan man ju då slå ett slag för den mest liberala av alla idéer. Alltså att det är marknaden som kommer lösa det här. Om det är någonstans som även fattiga människor kan göra sin röst hörd, så är det ju för att man får agera på en marknad. Så att ge människor tillgång till marknadsmekanismer är en enormt viktig del. Och röra sig bort mot det här att jag ska förse dig med mat. Kanske snarare blir, nej men skulle vi kunna ge dig tillgång till en marknad för mat?
Anna, vill du kommentera det?
Oj, det var så mycket i det här som är så spännande och intressant. Därför att, och jag kallar det nog inte för planekonomi, för det här är något som jag själv fightas med, just det här som du säger, att hur får vi in mottagarens perspektiv? För det är inte enkelt. Och jag kan känna att, jag skulle nog inte kalla för att det är ett arv från planekonomi. Jag skulle säga att det är ett arv från kolonialismen. Jag är lite hårdare, helt enkelt så. Att det blir väldigt mycket så att vi kommer här uppifrån och så säger vi, ja men det här vill ni nog ha. Mm. Det är ju det riktigt stora utmaningen med biståndet. Mm. Med detta sagt så tycker jag, och det är därför vi också behöver det här nätverket utav lokala organisationer, och den kontakten är super, super viktig.
Men den kontakten är tyvärr inte med prismekanismer som gör att människor kan uttrycka sina behov. Vi har inte den här naturliga feedbackloopen som finns i marknadsekonomiska system. William Easterly brukar...
Och mer marknadsekonomi ska vi ju ha, så det, ja, det är vi eniga om.
Hörrni, jag ska avsluta med några frågor och ta hem det lite till partipolitiken. Anna, Centerpartiet går ju till val på sparka tid i regeringen. Vad är ditt betyg på regeringens biståndspolitik?
Ja, men
1-5?
Ja, 1 då.
Ett. Adam, vad säger du?
4 kanske.
4. Ja. Ni i oppositionen, ifall er biståndspolitik, hur hade den skilt sig?
Det är ju jättesvårt att säga med det världsläge som vi har, men jag kan åtminstone säga så mycket som att vi hade haft en helt annan respekt för att vi är i ett läge där Sverige är en stor biståndstagare och USA helt har fått fnatt och väldigt många andra länder minskar. Så att jag tror att vi hade tagit betydligt större ansvar.
Om det går som ni vill och tiden förlorar valet, hur kommer biståndspolitiken förändras konkret?
Men då skulle jag nog säga att vi kommer fortsätta med stödet till Ukraina. Vi kommer att göra det som vi kan för att lyfta ur stödet till Ukraina från biståndsbudgeten, för vi tycker inte att det hör hemma där, utan vi tycker att det ska ligga utanför i en egen fond. Så det är väl absolut viktigaste. Vi kommer att sträva mot 1%-målet och vi kommer att fortsätta. Vi vill ju också ha en reform av biståndssystemet, men vi måste ha betydligt mer jämställdhet, mera fokus på demokrati och på att skapa jobb.
Mm. Adam, hur tror du oppositionen kommer sköta biståndspolitiken efter valet ifall de vinner?
Jag tror att det är lite som att det är tåg som har gått. I många länder i världen så ser vi just nu en stor reformering av biståndet. Det som händer i USA är lite exceptionellt och det är inte någonting som jag tycker är så relevant. Jag tittar hellre på Storbritannien och Tyskland. De gör också om sina biståndssystem. Vi har lite grann kommit till vägs ände med den formen av bistånd som vi har idag. Så att jag tror inte att man kommer att röra sig tillbaka. Det kommer inte bli någon stor återställare, utan man kommer att behöva liksom, nu har vi satt oss i en annan riktning och så måste man försöka hålla sig
till det. Säger, det stora internationella paradigmskiftet har redan skett. Det blir ingen återgång till den forna tidens biståndspolitik någonstans. Köper du den bilden?
Nej, men alltså, återgång, det beror på vad du menar med återgång. För att jag tror att vi är väldigt eniga om att riktningen i biståndet måste förändras. Men däremot vilken summa det ska vara, där skulle jag nog vilja hävda att vi kommer att sträva mot en återgång, om det så är möjligt.
En sista fråga. Ni har ju varit oense här. Då brukar vi göra så här i podden att jag ska inte bestämma åt folk, utan ni får säga varsin slutreplik där ni får sammanfatta vad vi har pratat om idag och vad ni tycker det är viktigt att lyssnarna tar med sig, så får ju de bestämma själva. Adam, du som har skrivit rapporten, vad tycker du att de som lyssnar ska ta med sig från samtalet?
Jag hoppas att man tar med sig att ambitionen är väldigt lik oavsett vilken politisk håll man kommer ifrån, men att där vi skiljer oss åt är synen på hur bistånd påverkar de politiska strukturerna och ansvarsutkrävandet i de här länderna, och att man under väldigt lång tid har förnekat att när vi ger väldigt stora summor och förser människor med väldigt mycket tjänster som stater i vanliga fall utvecklar i olika länder, så påverkar det vilka incitament politiska makthavare har att göra väldigt svåra reformer. Och det där har liksom varit en helt frånvarande del av den svenska biståndsdebatten. Så att, håller man de båda tankarna i huvudet, då hamnar man i en mycket mer nyanserad debatt, och då är mer inte alltid bättre.
Tack för det. Samma fråga till dig, Anna. Vad tycker du lyssnarna ska ta med sig från diskussionen när de själva bestämmer vad de ska tycka?
Att biståndet är jätteviktigt för vår säkerhet och för vår trygghet, inte bara i de länder som får, utan även i Sverige. Och att vi har en viktig roll att spela i världen.
Stort tack för det, Anna Lasses från Centerpartiet, och stort tack Adam Danieli från Timbro. Tack båda för att ni gästade podden idag.
Tack så mycket.
Jag ska avsluta med att påminna om ett bra erbjudande till er som lyssnar på podden, och det är att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testa-ledare och beställ där. Då får ni 2 månader helt gratis, och då ingår förstås tillgång till samtliga artiklar på svd.se och tillgång till samtliga poddar. Dessutom får ni dela digital tillgång med en kompis. svd.se/testa-ledare. Gå in och beställ direkt. Stort tack för att ni lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är som alltid Lisa Erenius. Och jag heter som alltid Andreas Eriksson, och hoppas att vi hörs snart igen.